Vi ber. Tack Gud för att vi får finnas i den här kyrkan. Mitt i Sävedalen så får vi visa på dig som hoppet för livet, som frihetens källa. Tack för de pengar som nu har samlats in. Jag ber att de ska få vara till välsignelse och nytta. Tala till oss den här stunden. Hjälp oss att vara närvarande. Du som alltid är närvarande hos oss, söker och längtar efter oss. Hjälp oss att nu vara närvarande hos dig. Amen. Jag vill tala om att leva ett liv i frihet idag. Och det kan ju ha väldigt många innebörder egentligen. Det jag tänker på är en fri, dynamisk relation med Gud mitt i den tid som vi upplever. Där man kan undra ibland, är det överhuvudtaget möjligt att leva i en fri, dynamisk, djup relation med Gud i vår tid? Vi är inte de första som brottas med detta. Ibland kan man tänka att vi är det. Eftersom vi ofta talar om den stressade, uppskruvade tid vi alla lever i. Men genom hela kyrkohistorien så har det funnits liksom en spänning mellan den egna längtan efter Gud och så samtidigt detta med att man bär ett stort ansvar i samhället, kanske i kyrkan. Väldigt tidigt i kyrkans historia så utvecklades det faktiskt tydliga former för att inte bara behöva sucka över den här spänningen som jag tror också du och jag upplever. Spänningen mellan Guds längtan och livets ansvar och förpliktelser. Man utvecklade tydliga former för att faktiskt kunna göra någonting åt det här. Med inspiration ifrån klostren så började män och kvinnor dra sig undan för kortare eller längre tider av bön, av eftertanke. Och det här mönstret går väldigt långt tillbaka. Jesus gjorde så. Profeten Elia, Mose i Gamla testamentet gjorde så. Och den här erfarenheten som alltså går långt tillbaka, den fick ett namn. Och det namnet tror jag att de flesta av er har bekantats med i ett eller annat forum. Retreat. Det finns ju överallt. Och inte alltid är det kopplat till kristen tro. Men jag tror att vi känner igen namnet. Det slipades fram en beprövad fungerande dagsrytm av nattvard, gemensamma böner, enskild tid för bön, personlig vägledning. Retreatens olika inslag kan man säga hålls samman då av tystnaden. Ofta är det ju så att vi går runt i en vardag där vi ofta känner att vi måste vara duktiga och trevliga. Och det vill man ju vara givetvis, men jag tror ni förstår vad jag menar. Man kan känna den här pressen att vara tillmötesgående och duktig och trevlig. I en retreat har man inte ansvar för någon annan än sig själv. Istället får varje deltagare koncentrera sig på sitt inre samtal med Gud. Och en retreat i kristen bemärkelse är inte en kurs. Alltså man får inte en massa teoretisk kunskap om kristen tro. Syftet är att skapa en miljö där man kan få en erfarenhet av Gud. Alltså det handlar inte om kunskapsinhämtning från experter. Det handlar om det egna inre samtalet med Gud. Första gången jag var på en retreat var då en pastor där jag praktiserade så till mig att du borde testa det där. För mig har det blivit en omistlig del, sa han. Det är så jag klarar mitt jobb. Och jag var på en retreat för första gången för 7-8 år sedan någonting, och sen dess är det också en omistlig del av mitt arbete. Om 2 veckor så är det dags för min del igen. Det finns en författare som heter Magnus Malm som arbetar just i Göteborgs och Skara stift med de här ekumeniska retreaterna som de kallas. Som är till oerhörd välsignelse faktiskt för församlingsarbetare i frikyrkan, i katolska kyrkan, i svenska kyrkan. Och jag måste bara visa er en väldigt fin bild här. Jag tror att den är på gång. Ja, ni ser honom knappt, men ni ser ett citat. Det här är Ignatius, och han sa så här en gång: få människor anar vad Gud kunde göra med den om de utan förbehåll ville överlämna sig åt nådens ledning, om de fick distans till sig själva och helt överlämnade sig åt den gudomlige mästaren så att han kunde forma deras själar mellan sina händer. Denne man som ni ser, han levde mellan 1491 och 1556, och det är grunderna för många kristna retreater idag. Han kom med ett speciellt sätt att läsa Bibeln som kristna har gjort i alla tider, men ett sätt att stanna upp inför vad Jesus gör, säger, hur han handlar, och så göra det till en del av sitt eget liv. En bibelläsning kan man säga, där man ställer sitt eget liv inför Jesus och låter honom tala. Visst är det en vacker formulering. Få människor anar vad Gud kunde göra av dem. Och så det sista. Tänk om han kunde forma våra själar mellan sina händer. Vad skulle inte kunna hända? Vi kan ta bort den här bilden och den här texten nu. Jag ska snart berätta varför jag säger detta. Jag tror vissa undrar det. För mig har retreaten varit en livsnödvändig hjälp. I mitt jobb så funkade det liksom inte att hålla på och tala om Gud så här. Och i vissa stunder då man får en bra kontakt också får möjligheten att vägleda andra människor i deras sökande. Det funkar inte om man inte själv får möjlighet att då och då koncentrera sig helt på att söka Gud. Och då jag började arbeta här i Sävedalens missionskyrka för lite mer än 2 år sedan, så var detta något jag önskade som fortbildning. Ungefär en gång varje år, lite längre intervaller än så, men ungefär. Om 2 veckor är det dags igen. Jag vill bara passa på att säga ett stort tack till församlingen och till styrelsen för att ni ser det här viktiga och nödvändiga att på det här sättet rustas i min tjänst och som människa. Det vill jag säga ett stort tack för. Och för alla er som inte känner till det, känner er ändå inkluderade. Och jag hoppas att vi i den här kyrkan ska kunna erbjuda någon form av prova på retreater i framtiden. Väl medveten om att det här inte passar alla. Men det jag ska tala om idag, det är grunden för retreaten. Alltså just detta med att prioritera gemenskapen med Gud genom stillhet. Det är en förmån som gäller oss alla. Och det här leder till sann frihet idag. Och jag vill ge en del råd kring detta. Jag hämtar mycket inspiration från en bok av just Magnus Malm idag. Så ni som undrar, ni kan få källhänvisning senare. Jag tror det är dags att sätta igång med det. Vi ska gå till en bibeltext idag. För vissa av er är den här väldigt välbekant. Kanske är du här för första gången. Då kanske du ändå har hört talas om den här berättelsen. Lukas kapitel 19, vers 1-10. Lukas kapitel 19, vers 1-10. Han kom in i Jeriko och gick in genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. Och när Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Och alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in oss en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Och Jesus sa till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Kristen tro förminskas ofta i ditt och mitt liv. Tron kan förminskas till att handla om att få det jag vill. Tron kan förminskas till att bli en känsla som försätter oss i en viss stämning. Tron kan förminskas till att bli en tolkning som kanske utmanar och stimulerar mitt intellekt. Men om tron ska bli verklig, om tron ska kunna liksom bli livets stora mål och mening, så behöver den stavas person. P-E-R-S-O-N, person. Kristen tro är ingenting annat än mötet med en verklig och levande person, Jesus Kristus. Han är ingen låtsaskompis som finns där som tröst och stöd och inte säger så mycket. Alltså, han är en verklig person. Helt och hållet Gud och helt och hållet människa. Gud har blivit människa i Jesus Kristus. Och denne Jesus lever och är verksam också här, just nu i gudstjänsten. Och det här är svårt att greppa. Men det här är det unika med kristen tro. Den Gud som den kristna kyrkan bekänner har blivit människa. Vi kan läsa i andra berättelser från evangelierna hur Jesus är arg och ledsen. Han är jublande glad. Han är fylld av oro och ångest. Men hela tiden så har han en tillitsfull relation till Gud, sin far. Och då jag talar om att leva ett liv i frihet idag, så handlar det om, tror jag, att låta personen Jesus väcka till liv allt som är jag. Mina känslor, mina tankar, mina erfarenheter. Så att jag kan börja gå in i den här personliga relationen med honom. Och jag säger det uppenbara igen. Kristen tro är ingenting annat än mötet med en verklig levande person, Jesus. Det är detta som är unikt med kristen tro. Vad hade hänt om vi tänker oss att motsatsen var sann? Om Bibelns Gud hade varit upphöjd och långt borta från alla mänskliga känslor och ord och erfarenheter, vad hade hänt med oss då? Jag tänker att då hade den tron just lett oss bort ifrån all mänsklighet, bort från alla känslor och ord och erfarenheter, så att vi skulle kunna nå samma sorts upphöjda andlighet någonstans där uppe. Men nu är inte det fallet. Gud har blivit människa och vill att vi också söker honom som de vi just nu är i vår mänsklighet. Och att leva ett liv i frihet handlar, då jag talar om definitionen, att låta denna person Jesus väcka till liv allt som är jag. Tron som handlar om allt i livet, om relationer, om tid, om pengar, om makt. Och det hoppfulla är att mitt liv som det just nu ser ut, det är alltid startpunkten. I den här berättelsen så möter Jesus tullindrivaren Zacchaeus. Och har ni tänkt på att Jesus möter ju honom mitt i sitt liv? Han blir liksom avbruten i allt det han fixar med. Hans liv som är fyllt av pengar och maktbegär. En tullindrivare, ja, det var en jude som arbetade för romarna. De samarbetade alltså med ockupationen. Men den stora fienden, de drev in höga ockerskatter från sitt eget folk. Det fanns inte en jude som gillade en tullindrivare. Det fanns ingen som hade något till övers för den här mannen, Zacchaeus. Han var inte bara tullindrivare, han var chef över alla tullindrivare. Alltså, han tjänade inte bara grova pengar vid sidan av genom att kräva in för mycket skatt av sina landsmän. Han fick också med all säkerhet en viss procent ifrån alla de som jobbade under honom. Och det här är ju knappast en unik historia. I vilken tid man än lever så blir ju människor förblindade av pengar och makt. Det skriker liksom alltid högre än ärlighet och generositet och respekt. Och Zacchaeus var inget undantag. Man kan ju bara tänka sig hur arga och samtidigt avundsjuka människor var. Hur de satt hemma vid matbordet och diskuterade. Har inte den där Zacchaeus inredning där hemma blivit exklusivare sen sist? Vilka dyra kläder han har på sig. Vad är det för mat han köper hem och vilka dyra viner han har råd med? Alltså alla visste, det är med våra pengar som Zacchaeus kan leva sitt liv i lyx. Det är med våra pengar han finansierar sitt välstånd. Och så kommer då Jesus förbi till staden. Den kortväxte Zacchaeus har hört alla märkliga historier om Jesus och han tänker inte missa möjligheten att se honom på riktigt. Så han klättrar upp i ett träd och då Jesus passerar så ser han Zacchaeus där uppe. Och han inte bara ser honom, han ser längre än till det yttre. Jesus ser längre än Zacchaeus makt och pengabegär och kanske den hårdhet som han har utvecklat som ett skydd mot allt förakt han mött från sin omgivning. Jesus ser ju att Zacchaeus har ett hjärta som inte är friskt. Ett hjärta som behöver Jesu läkedom. Och därför tvekar han inte för en sekund att helt enkelt bjuda hem sig själv. Det här är ännu en i raden av berättelser där Jesus umgås avslappnat med helt fel klientel av människor. Ännu en gång mumlar därför omgivningen missnöjt den där Jesus har tagit in hos en syndare. Vi får inte reda på någonting om samtalet. Jag skulle vilja veta, vad pratade Jesus och Zacchaeus om? Vad sa de till varann? Men det vi får veta, det är att Jesus först bjuder in sig själv till Zacchaeus hem, som ju är fyllt av stöldgods, genom att säga: idag ska jag gästa ditt hem. Och det vi får veta sen är att efter deras gemenskap så kan vi läsa att Zacchaeus är helt förvandlad, och det gör att Jesus kan säga: idag har räddningen nått detta hus. Zacchaeus säger att hälften av vad han äger ska han ge till de fattiga. Alla de han pressat på pengar ska få igen fyrdubbelt. Ja, det lär inte bli mycket kvar av rikedomen, men det verkar inte spela någon roll. Jesus har inte ens sagt till Zacchaeus: ge bort dina pengar. Jesus har mött Zacchaeus och han har gjort det mitt i hans mänsklighet, mitt i det makt- och pengabegär som dominerade Zacchaeus. Och så har Jesus först visat honom att han är älskad, accepterad, förlåten. Men så visar Jesus också på ett annat sätt att leva sitt liv. Och det är det här jag försöker säga nu. Det ska komma upp två meningar här. Vad det är jag försöker säga på något sätt. Alltså, Zacchaeus har i relationen med Jesus funnit något så värdefullt i livet att makt och pengabegär helt tappat greppet. Och istället finner man nu hos honom en generositet och en ärlighet. Så från att Jesus säger för det första: idag ska jag gästa ditt hem, så säger Jesus efter deras måltidsgemenskap: idag har räddningen nått detta hus. Så det här tror jag är din och min väg till frihet. Och första meningen här: att vi låter Jesus möta oss i vår mänsklighet där vi just nu är. Det kan man säga är att Jesus tar och gästar oss. Han gästar vårt hus. Men det andra som sker i Zacchaeus liv och det andra som behöver ske i våra liv, det är att Jesus också möter oss som Guds son, Herrens lidande tjänare. Jag ska återkomma till det begreppet. Då Jesus möter oss som Guds son, som både människa och Gud, då når räddningen vårt hus. Räddningen nådde Zacchaeus hus. Räddningen kan nå vårt hus. Mötet med Jesus leder alltid till en förändring. Det leder till att Zacchaeus vågar se allt som hindrar honom att följa Jesus. Det leder oss till att se allting som hindrar oss att följa Jesus. Jag kan ta bort de meningarna också där. Jesus levde sitt liv i sann frihet. Och Herrens lidande tjänare är ett begrepp från Gamla testamentet som handlar om hela Jesu liv. Alltså, Jesus upptäckte en frihet. Han levde i en frihet genom att han avstod från sin gudomliga härlighet. Genom att han kom till jorden som en tjänare för att lida och dö och så rädda oss människor. Då vi möter Jesus i bön idag, Då vi läser hur han levde, vad han sa, så leder det ofta till att vi frågar oss: hur har jag använt min frihet? Gud som har skänkt mig livet, hur använder jag min frihet? Och jag börjar se i mötet med Jesu liv hur jag faktiskt använder mitt liv och mina resurser. Och det är inte roligt att upptäcka det. Men då jag upptäcker det, så behöver jag inte bli rädd och fly in i någonting annat och tänka: det där med kristen tro är väl för radikalerna. Jag vet att Gud älskar mig, det räcker, men jag har inte lust att ta tag i det där som jag upptäcker. Nej, istället kan du och jag få stanna kvar hos Jesus, precis som Zacchaeus stannade kvar i gemenskapen med Jesus. För det är knappast så att Jesus blir arg och börjar skälla. Han har ju hela tiden sett hur det är ställt med vårt inre. Jesus är bara intresserad av att locka oss ut i en sann frihet. Han vet hur rikt livet kan få vara. Han vet hur rikt livet kan bli då vi börjar våga avstå från den synliga bekräftelsen i framgång på olika plan. Framgången som ofta dränerar oss och binder oss. Han vill locka oss ut i friheten att avstå våra positioner. Och han vill locka oss ut i friheten att avstå från de pengar och ägodelar som vi inte behöver. Allt detta för att vi ska få uppleva friheten i att leva våra liv i relation med Gud och bara se vad som händer. Se hur hans kärlek sen sprider sig till andra människor, leder till oanade konsekvenser, kärleksfulla möten. Allt börjar och slutar i nåden, i gåvan att vi får leva i en nära relation med Jesus, han som har dött och uppstått för oss. Han som möter oss i vår mänsklighet och sen vill leda oss steg för steg ut i frihet. Han använder sin frihet till att ge. Men till sist så vill jag bara avsluta med kanske det mest centrala som vi behöver få tag på. Alltså bara den människa som på djupet vet att hon är älskad, accepterad och förlåten av Gud kan gå den här frihetens väg. Någon har sagt så här: att vi kan bara ge det vi har, vi kan bara avstå från det vi äger, vi kan bara offra det vi tagit i besittning. Kanske känner du att du är likt Zacchaeus innan han möter Jesus. Alltså du är osäker på vem du är. Du känner dig fattig på både Guds och människors bekräftelser. Ja, då är det alltså inte konstigt om du inte kan avstå bekräftelsejagande genom framgång och positioner och pengar, ägodelar. Men då vi möter den levande personen Jesus så får vi en djup förankring i Guds kärlek. Just nu vill han ju möta dig och mig i livet som det ser ut, inte som vi önskade att det var. Och där börjar vägen till frihet.